Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkommen kära närradiolyssnare. Jag heter Tommy Dickens och sitter här i studion tillsammans med
Per-Eddie Björkstam.
Jaha, och vad ska vi göra?
Ja, vi tänkte försöka förklara det här mystiska med regionindelningen.
Mm. Det är en ganska tuff uppgift.
Ja,
ja, men vi är orädda. Vi har gjort ett litet förslag till dagordning här. Vi ska prata om lite historik först, vad som ligger bakom.
Och sen försöker vi väl att tala om vad som försiggår just nu.
Ja, och varför.
Och varför, ja.
Ja. Sen efter det så ska vi träffa Glenn Nordlund, vårt kommunalråd som vi intervjuade. Och därefter?
Ja, vi måste väl prata om vad det här kommer att innebära, till exempel vad det ska heta, alltihopa.
Ja, och vad alltihop ska hamna, om de som ska sköta om det här sen också.
Ja, inte minst viktigt, det tycker jag.
Just det. Okej, ja, men vi kastar oss på historiken, Per-Eddie. Jag har studerat lite i gamla böcker som jag har hemma om hur det här kom till en gång. Det var ju alltså redan nästan 400 år sedan, år 1634, och det var ju då 2 år efter att dåvarande kungen Gustav II Adolf den 6 november var det väl blev dödad i slaget vid Lützen. Då var det ju en man som hette Axel Oxenstierna som var rikskansler och styrde Sverige stort sett när kungen var borta. Så han fick ju en tuff uppgift.
Han verkade kunna allting.
Ja, han var en riktig rackare. Han satte ju igång då och skulle styra upp Sverige ordentligt när kungen hade dött. Det var ju så att han hade ju bara en dotter, Gustav II Adolf.
Men hon rymde väl?
Nej, ja, inte på en gång. Hon var nämligen bara 5 år när pappan dog. Ja. Så att hon fick ju sån här förmyndarregering då förstås. Ja. Och det var ju Axel som styrde det. Och 1634 så inrättade han länen i Sverige. Det var ju en fantastiskt framsynt tanke eftersom det har hållit i nästan 400 år. Och här uppe då i norra Sverige så blev det faktiskt bara ett enda stort län från Hälsingland och uppåt. Och det fick då heta Västernorrland därför att på den finska sidan så tänkte man säga att det skulle heta Östernorrland. Nu blev det visst aldrig så, har jag förstått.
Ja, men det här var ju på den tiden då Finland var Sverige.
Jajamän, det ingick i vårt land. Men det där storlänet som då bildades, alltså Västernorrland, ända upp i Lappmarken. Jag tror inte ens de visste var det slutade någonstans på den tiden. Det fick de dela upp efter bara 3 år, så att då bröts Västerbotten ut. Och i Västerbotten då ingick Norrbotten. Så att det,
men de här landskapen, kom de till senare eller var de, fanns de före?
Jag tror faktiskt att de fanns före. Det var gamla, men hur gammalt det är det vet jag inte. Men så var det nog. Sen så funkar det här i väldigt många år. Det hände lite fram och tillbaka hit och dit. Till exempel kom ju Jämtland in vid freden vid Brömsebro tror jag på 1640-talet. Och sen på 1800-talet så delade man upp det här Västernorrland så att Jämtland fick vara för sig. Och då blev det ungefär den, alltså för, vad blir det då, 200 år sedan va? Så blev det ungefär det Västernorrlands län som vi har idag med Medelpad och Ångermanland.
Det har ju hänt en sak, en hel del på den tiden.
Ja. Men det är ju fantastiskt att det höll så länge tycker jag ändå de här länen. Han var duktig, Axel.
Ja, det måste man säga.
Mm, men i modern tid nu då, så då har du läst på lite grann om vad som har hänt de senaste decennierna här.
Ja, för en tid sedan, om man säger 10-tal år sedan, då tillsatte Persson-regeringen en utredning för att försöka få ordning på hur landet skulle styras. Och den fick det konstiga namnet Ansvarsutredningen, den här som man tillsatte då, och Mats Svegfors blev ledare för den där utredningen. Och jag tror att de jobbade 3-4 år och la fram ett förslag.
Gediget har jag förstått.
Och det var väldigt genomarbetat. Och det märkliga inträffade då att den dåvarande alliansregeringen la det här i skrivbordslådan direkt. Alltså det var ingenting sa som den här ansvarsutredningen på lång tid.
Mm.
Det bara dödades.
Det var alltså Socialdemokraterna som tillsatte den och
ja,
alliansen släppte den.
Kan man nog säga.
Mm.
Och sen var det väl tyst ett tag och sen var det en del diskussion igen. Och då tillsatte man en ny utredning som leddes av en som heter Mats Sjöstrand. Han var väl generaldirektör på Skatteverket, tror jag. Mm.
Men det var alliansregeringen som
tillsatte. Och då var det alliansregeringen. Och han la fram en ny utredning med igen, samma inriktning. Alltså det är bara det att när han la fram den och var klar med den, då lämnades den inte ens ut på remiss.
Nej,
konstigt nog.
Nej. Det här är en 5-6 år sedan.
Ja, 2012.
2012, det är ganska nyss, ja.
Så att det är ju underligt, för då var det ju i alla fall samma regering som hade beställt den som egentligen la den åt sidan.
Mm.
Så att konstigt var det.
Men då handlar det inte om regioner, utan då var det ju den statliga verksamheten.
Ja, det handlar om den statliga förvaltningen och dess geografi, som jag sa. Men jag tycker man känner igen de formuleringarna nu också.
Ja, ja, jo då. Men det primära var väl hur staten skulle indela sin verksamhet ändå.
Det var det nog.
Mm.
Och sen har ju frågan plockats upp igen då av den nuvarande regeringen. Och nu heter det indelningskommittén.
Mm.
Och den har ju redan lämnat ett delförslag då till en geografisk indelning.
Mm.
Som vi har sett, och den har ju diskuterats i pressen och sådär. Och där man föreslår att de fyra nordligaste länen ska slås samman till en region.
Mm. Som man lite konstigt har kallat för Stornorrland. Det är väl media som kanske har släppt fram det namnet.
Ja, det tror jag.
Ja, inte utredan i alla fall.
Nej.
För Stornorrland är det ju inte.
Och nu har ju alltså diskussionen kommit igång i alla fall. Nu har ju media intresserat sig för det här. Det var ju lite konstigt att de inte har gjort det förut. Men nu tycker jag att man märker det. Och ja, det man har sett i media och som kanske skapar en missuppfattning är ju att man pratar nästan enbart om sjukvårdens omorganisation och landstingens förändrade uppgift och så här.
Mm.
Men jag tror att man måste nog egentligen lyfta blicken lite grann för att förstå hela det här och inse att det är en mycket mer omfattande reform. Det är en väldigt stor reform.
Mm.
Och ja, man skulle kunna kalla det för en storstädning av landets styrelseskick egentligen. Åtminstone på mellannivåerna.
Ja, vi kanske ska ta en liten grundkurs där, Per Eddie.
Du kan ju det här.
jag har ju jobbat kommunalt i alla fall, så jag har viss koll. Men jag vet ju att det är många som inte är så intresserade av hur Sverige styrs egentligen. Va? Så man
kan,
har inte...
kan det verkligen vara så?
Ja, man har inte riktigt koll på vad egentligen vad det är. Att vi har kommuner, det vet ju alla som håller på med skolor och äldreomsorg och det här. Det som är nära oss.
Ja.
Sen att vi har riksdag och regering där uppe på den nationella nivån. Men däremellan så finns ju alltså länsstyrelser som är statens verksamhet, och så finns landstingen som ju är demokratiskt valda av de som bor i det området.
Och det är ju egentligen en kommunal organisation det också.
Det är det, ja. En så kallad sekundär kommunal verksamhet. Mm. Och det är det handlar om nu, den här mellannivån. Så att det man nu föreslår i form av den här stora enheten med fyra län, det handlar ju om både den statliga verksamheten, alltså man får en länsstyrelse och ett län som då styrs av staten. Och sen att man får en kommunal, sekundärkommunal verksamhet där landstingen slås ihop då till en region, kommer det väl förmodligen att heta. Och då, där kommer man ha då också ett regionparlament och regionstyrelse och så.
Och landstinget får ju alltså helt andra uppgifter, kan man säga. Inte enbart, men rätt mycket nya uppgifter.
Ja, den huvudsakliga är ju just det här planeringsansvaret, utvecklingsansvaret för regionen. Det är ju det lustiga att det står ju alltså länsstyrelsen för idag i vårt län. Det här kommer Glenn att prata mer om när vi intervjuar honom.
Mm. Ja, nej, men det handlar ju också om det här att det är en massa myndigheter som egentligen har väldigt olika geografiska områden.
Ja, just det.
Och det är ju ett problem.
Den statliga verksamheten.
När man ska försöka samverka så ställer det till problem. Ja. Att man inte har samma gränser för saker och ting.
Jag har försökt att sätta upp några punkter om varför. För man måste väl säga att det som står i tidningarna är ganska lite om varför man ska göra det här.
Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker att det är väldigt ensidigt det som står i och pratas om i media överhuvudtaget. Mm.
Det är liksom kartan som blir intressant att titta på något sätt.
Ja.
Men om man sätter upp några punkter som jag har uppfattat i alla fall. En första är att få en bättre anpassning till dagens samhälle. Det har ju hänt ganska mycket på 100 år med ökad rörlighet. Vi har hela datorsamhället, vi har möjlighet att kommunicera på ett helt annat sätt. Det sker också en ganska stor specialisering, särskilt inom sjukvården då. Det tycker jag är en faktor som man pratar om.
Det har väl kommit till ganska många olika myndigheter också för olika saker.
Ja, det också. Sen att få jämnstarka regioner. Det är ju så att idag har vi alltså 3 storstadsområden. Stockholm, Göteborg och Malmö. Där man har bildat regioner redan. Där de har redan utvecklingsansvaret på den här regionen. Och de är ju så tunga. De är ju mellan 1 och 2 miljoner. Alla de här 3. Så tillsammans är de ju nästan halva Sverige. Och mot det ska ställas då de här 18 länen som finns kvar, som ju är ganska små spelare då jämfört med de här 3 tunga. Så en ambition är ju att lyfta övriga Sverige också till någorlunda jämnstarka regioner som kommer att vara kring 1 och 2 miljoner invånare allihop. Ja. Det är ju tanken. Och sen att få en bättre, som du sa, bättre struktur på den här statliga verksamheten. Alltså statliga myndigheter som Trafikverk och Naturvårdsverk och Räddningsverk och allt vad de heter har helt olika indelningar av Sverige.
De fungerar olika också har jag förstått.
Ja, och det här vill man då styra upp så att det ska stämma överens. Gränserna för deras verksamhet ska stämma överens med länsstyrelsernas områden och med regionerna. Och möjligen kan det ju vara en punkt också att få till en bättre effektivitet. För det är klart, slår man ihop 4 länsstyrelser till 1 så borde ju man spara en eller annan tjänsteman i alla fall. Förhoppningsvis. Det kan man ju aldrig vara säker på.
Nej.
Men förhoppningsvis.
Ja.
Mm. Det var lite försök att beskriva varför man gör det här. Det kommer säkert den här indelningskommittén att vara tydligare på framöver, tror jag.
Ja. Och sen har vi bjudit in då Glenn till en intervju.
Jajamän, vi träffade honom och vi frågade vad är nu de viktigaste argumenten Glenn för din del för att det här ska genomföras, för du tycks ju vara positiv till det.
Ja, de viktigaste argumenten är ju, dels är det ju så här att vi i Sverige idag har, ja, 3 olika sätt att styra det här med regional utveckling. Några få ställen som i vårt län, då är det länsstyrelsen som har ansvar för regional utveckling. På några ställen i Sverige, exempelvis i Halland och i Västra Götaland, så är det landstingen eller regioner som det har fått ombildas till som har ansvar. Och på några ställen så är det samarbete mellan kommun och landsting i kommunalförbund, till exempel Region Västerbotten. Så att det ena är att vi har 3 helt olika styrelseformer och ansvarsformer för regional utveckling. Och när det gäller då de här 3 olika styrelseformerna så är det ju också så att de som bor i regionerna har olika möjligheter att påverka detta genom demokratiska val. Där landstingen har fått tag över, där är det så att det är de som bor i de regionerna, i de landstingen, de får ju var 4:e år tala om de tycker att man har jobbat bra med de här frågorna. I vårt län så är det landshövdingen och den flyttar vi inte på utifrån hur vi vill i vårt län. Och i till exempel Västerbotten då är det indirekta val. Det är inte heller där som man direkt talar om vilka man vill ha som jobbar med de här frågorna. Så att den demokratiska delen, det är ju en viktig utgångspunkt.
Men den kan man ju lösa inom nuvarande gränser.
Absolut, det kan man göra, men inte ens det är ju gjort än. Men det är så. Men gör vi det så blir vi för små. Det är en annan utgångspunkt.
Det är huvudargumentet.
Ett av de väldigt viktiga argumenten.
Det, det sägs ju ofta det att det är för smått. Va? Men det som inte följer med, åtminstone inte i medias rapportering, det är ju, vad är det som är för smått? Vad är det som gör att det inte är bra att vara små?
Och med en befolkning, vi pratar väldigt mycket om att det är befolkningsunderlaget som är för litet. Med drygt 240 000 invånare i Västernorrlands län. Och vi ska försöka att så gott vi kan jobba för att vi får infrastrukturinvesteringar. Vi får till en förbifart Örnsköldsvik E4-tunnel till exempel. Mm. Vi vill ha ännu mer investeringar. Nu har ju vi fått investeringar i Botniabanan, men vi vill ha ännu mer investeringar i vårt län. När vi då försöker att prata med regering eller vi försöker att prata med Trafikverk, så är vi alltså utifrån att det är en befolkning med 240 000 invånare. När vi ska prata med de som då jobbar i Stockholm, det rör sig om uppemot 2 miljoner i det området, eller Västra Götaland som är 1,2 miljoner tror jag, då blir vår röst svag. Vi måste bli starkare, vi måste få mer tyngd i vårt påverkansarbete. Och det skulle innebära om vi i de fyra norra länen får bilda en gemensam region, då börjar vi att närma oss 900 000 i alla fall.
Mm. Men då blir vi å andra sidan en av 44 kommuner också. Får vi en bättre röst då?
Ja, vi är idag en av 44 kommuner i det här området. Idag är vi en av 7 kommuner i vårt län. Mm. Och då är det frågan om vi tillsammans i 44 kommuner kan hjälpa till vara en röst, så tror jag att vi kan göra bättre påverkan än om vi är en kommun av 7 som vi nu är i vårt län. Sprider vi ut det här på det sätt vi gör nu, så är det ju, ja, vi är en kommun av 7 i vårt län. I Västerbotten är man väl 14 kommuner. Ja, en kommun där, det är en av 14. Mm. Kommunerna har inte speciellt stor påverkanskraft idag heller. Utan vi måste gå ihop, tror jag.
Ja, men ofta är det väl de större kommunerna egentligen som har styrkan i varje län idag, va? Och nu får vi ganska många sådana att tampas med då, inte bara Sundsvall utan även Umeå, Luleå, Östersund och några till. Får vi en bättre röst då, tror du, just för Öviks del, eller ser du det här för hela regionen i första hand?
Ja, det där är intressant. Ser vi Umeå eller Luleå som de vi tampas mot, eller ser vi de som är södra delen av Sverige de vi tampas mot? Jag kan ta som ett exempel. Mm. Om vi för ett resonemang kring järnvägsinvesteringar i Sverige idag, då är det väldigt mycket utifrån höghastighetsbanor i södra Sverige eller godsstråk i norra. Och om vi ska prata om godsstråk i norra Norrland eller norra Sverige, så blir vår röst väldigt svag. Men vi är oerhört intresserade av att se till att godset fungerar i Norrland i alla de här länen. Då blir vi starkare, och då är det inte vi mot Luleå. Då är det vi tillsammans som ska få ett starkare röst gentemot de södra delarna och de viktiga investeringar som också behöver göras där. Mm. Så att jag ser inte Luleå som de vi tampas mot. Inte en Sundsvall, även om det är många som tycker det. För mig är inte Sundsvall en motpart utan en medspelare i det här nu.
Jag har en känsla av att argumenten för det här har gått ut väldigt dåligt till medborgare i största allmänhet. Det vanligaste man hör när man tar upp frågan, tycker jag, är, ja, men varför kan det inte vara som det är? Tycker du att du har fått fram nu argumenten, det du har nämnt för oss?
Nej, jag tror att man måste naturligtvis prata om mer. Därför att till exempel 4 landsting som ska slå ihop, det är ju det som är nu, kan man säga, diskussionsunderlaget för oss. 4 landsting med hälso- och sjukvård, och då vet jag att det finns de som säger ungefär så här, att 4 landsting som gör underskott, slå ihop dem, blir inte det ett ännu större, ändå tyngre sänke? Mm. Men då kan man ändå säga att 4 landsting med 4 administrationer, om vi då åtminstone kan göra effektiviseringar så att vi kan vi inte halvera, så kanske vi kan minska med 30-40% kostnader för administration som vi kan använda till vårdinnehåll. När det gäller att på något vis modernisera hälso- och sjukvården med det här med e-hälsa. Hur kan vi använda resurser så att vi kan få kompetensen att på något vis jobba ute på våra vårdcentraler och så. Läkarkompetens som vi har svårt idag. Då sitter vi 4 landsting och försöker att utveckla den typen av modern hälso- och sjukvård. Tänk om vi kunde få samla de resurserna till gemensamma ansträngningar. Så att hälso- och sjukvården på sikt, tror inte jag vi kommer att lösa i ett litet landsting. Vi måste bli större och starkare där.
De kanske till och med kan ha samma IT-system och sådär.
Jag tänkte, till och med så skulle det kunna bli. Så att, jag menar, hälso- och sjukvården är jätteviktig. Vi pratar ju nu att försöka att hantera det på kanske 30 års sikt. Vi måste lägga grunden för hur vi ska greja det i framtiden. Hälso- och sjukvården, Men också samarbete inom områden som, ja, som jag var inne på, infrastruktur. Hur ska vi planera och prioritera så att vi får resurser för att bygga vägar, järnvägar här uppe i Norrland? Vi får en starkare röst.
Jag tänkte läsa en bit här ur Östersundsposten som skrev vid ett tillfälle att inte bara vårt län utan hela Sverige riskerar att drabbas av en förödande centralisering. Enda vinnarna är storstadsregionerna och Umeå.
Men ja, det där är hotbilden. Det är ingen av oss som nu är engagerade som ser det som något mål. Det är ingen av oss som tror att vi kommer att vinna på den typen av utveckling. Och tittar vi på hur man har gjort i Västra Götaland så är det ju inte så man har gjort heller. Man har ju där spridda resurser. Man har där ändå, man har sjukhusen kvar till exempel. Däremot så har man delat upp ansvaret mellan sig på ett nytt sätt. Och det måste ju vara vår absoluta ambition också. Det här ska inte vara en centraliseringsprojekt.
Men du nämnde det här med landstinget. Det är ju i tidningarna, om man nu säger så, så skriver man ju mest om vad det här får för konsekvenser på sammanslagning eller borttagning av sjukhusresurser hit och dit. De andra grejerna, de kommer liksom i skymundan, och jag läste en artikel nyligen i, jag tror det var Dagens Industri, där man pekar på att det är en sak med de här administrativa fördelarna, men att det är viktigt med att samla kompetenser och samla andra olika grejerna för att få en bättre konkurrenssituation globalt rent av. Hur ser du på det?
Ja, men i alla de här delarna så tror jag det handlar om att vi jobbar, och nu tog jag något exempel tidigare, men om vi tar ett annat exempel, kompetensförsörjning inom landstinget, det innebär ju att nu rycker man och sliter personal mellan varandra. Genom att ha ett system där man på något vis försöker jobba med hur ska vi få den personal vi behöver på alla de enheter vi har, så återigen där så kan vi samsas på ett annat sätt. Men sen är det ju också så att när vi möter andra så är det ju så att det är inte bara Örnsköldsvik är för litet för att attrahera folk att komma hit. Vi måste bli större. Och det kan också vara så att vårt län är för litet för att attrahera företag att komma hit. Vi måste liksom ha ett omland, och vi måste ha en kritisk massa som ofta går över länsgränsen. Tittar vi exempelvis på det område som följer med det här med regional utveckling eller ansvar för regional utveckling, då handlar det ju om företagsstöd. Det handlar ju om att lägga grunden för hur vi får tillväxt. Och de krafterna går ju över länsgränser. Nu har vi ibland ett stopp när det gäller strukturfonder, hur man kan söka och få stöd. För det finns idag då inom ett område som handlar om Jämtland och Västernorrland. Nu föreslås ju att även ett sånt område ska vara samma som den stora regionen. Mm. Och då underlättas ju företagsutveckling över länsgränserna.
Ni har ju här i kommunen varit väldigt, jag tycker det har varit före er tid när det gäller till exempel tillkomsten av tillväxtavdelningen på kommunen. Det var ju liksom ett radikalt grepp där ni förde ihop alla som sysslar med samma sak på ett ställe. Och det var ju som jag ser det ganska framåtsyftande och bra, och ni var tidigt ute med en sån grej. Om man nu kommer så att säga ett steg längre upp då med en regional utvecklingsenhet, kommer det att innebära att man kan utveckla det här ytterligare så att säga uppåt och skapa en så att säga en förlängd arm uppåt i regionen då, som kanske jobbar på samma sätt? Är det någonting sånt man vill åt?
Jag tror man kan förstärka det. Man kan förstärka det vi gör lokalt med på ett klokt sätt och jobba regionalt med regional utveckling och tillväxt. Jag tror inte att man ska bygga upp någonting och tro att man från en region, inte ens från bara ett län, för så har vi det inte heller. Jag tror inte man kan jobba utifrån ett län eller från en stor region och tro att man på den nivån kan skapa tillväxten. Utan det handlar om att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns på kommunal nivå, de samarbeten som finns mellan företagen och kommunen, och sen stödja det på ett klokt sätt uppifrån. Och det kan vi också bli starkare på. Det jag inte har sagt någonting om, men som också ligger i det här, det är ju ambitionen om att, och det är ändå det löfte som finns ifrån regeringen nu och som går in i indelningskommitténs uppgift, det är ju att få till uppstrukturering av de statliga myndigheterna så att de också ska falla på plats med samma geografi. För idag är det så här att det finns inte en enda statlig myndighet som har samma indelning som en annan. Polisen, arbetsförmedling, försäkringskassan, alla har olika geografier.
Mm.
Och några av de här är ju väldigt viktigt för en region att samarbeta med. Och de som är särskilt viktiga att jobba tillsammans med bör eller måste ha samma geografi. Och det ska också följa med.
Jag såg att Sjöstrands utredning som var någon gång 2012 eller så. Han pekar också på strukturfonderna, att de också måste ha samma geografi.
Ja. Och det är det som nu ändå man försöker, och som ändå det finns en ganska, tycker jag, bra kraft i den här gången. Att se till att myndigheter ska få samma indelning. Att strukturfondsområden ska falla på plats i samma geografi som regionerna. Och då får vi till det också. Då kan det här bli riktigt effektivt och bra.
Mm. En sista fråga, Glenn. Vad kan Övik få nu av de etableringar som kommer att följa av den här förändringen om den nu genomförs? Och vad gör du för att i så fall få till det?
Det är ju så nu att i det läge vi står just nu så de regioner som kan visa att de kommer att kunna klara av att organisera det som behövs kan få möjlighet att bildas sedan 2019. Jag upplever att indelningskommittén som leder arbetet, de tittar på oss, de fyra norra länen, och ser oss som en av dem som kan få aspirera på det, för vi är långt fram.
Det innebär alltså att man i nästa val kommer att kunna välja ett regionparlament för landsting.
Ja, och det ska de tala om för regeringen i sommar i ett delbetänkande.
Ja.
Och det innebär att då måste vi kunna visa att vi tar oss an det på ett klokt sätt. Och ett klokt sätt, det är nog inte att kommuner börjar kattraka. Vi är 44 kommuner som nu ska försöka att hantera det på ett klokt sätt. Så att vi får det här på plats 2019. Jag tror att Örnsköldsvik skulle i många uppgifter vara en alldeles lysande kommun. Men det här måste vi få föra ett samtal med mellan kommunerna, mellan företrädare med fyra länen, så att vi landar upp det i någonting som kommer att fungera väl. Och vi ska också visa för indelningskommittén att det här klarar vi av på ett klokt sätt.
Så målet är att hålla tyst fram till 30 juni, sen får det bli slagsmål.
Ja, hur det kommer att bli får vi se, men målet är ändå att vi ska naturligtvis se till så att vi får en balans i de uppgifter som kommer att fördelas. Var någonstans myndigheter kan ha sina utgångspunkter, vilken residensstad det ska vara, var ska det här regionparlamentet finnas. Det här ska spridas på ett klokt sätt så vi känner att vi håller ihop det här stora området. Mm. Och det är klart att vår kommun bör väl kunna finnas där någonstans också, men det ska fungera väl för hela den stora regionen. Det är viktigast för mig.
Tack så mycket, Glenn.
Tack så mycket.
Ja, då har vi ju fått klart för oss en hel del när det gäller vad alltihop det här går ut på. Men det återstår ju en hel del frågor om så att säga att det här är ju en stor sak. Man borde ju tilldela en region en slags identitet. Den ska ju ha ett namn. Och kanske, ja, en nation har ju en nationalsång. Det kanske ska finnas en regional sång som på något vis förknippas med regionen. Eller vad tror du?
Ja, men det tycker jag låter väldigt rimligt. Det handlar ju mycket om att komma överens här och hitta gemensamma saker, gemensamma nämnare.
Ja, vi har ju letat lite grann om, det kanske finns sådana regioner som har gjort det, men
ja.
Vi hittar i alla fall en sång som jag tycker vi ska spela för lyssnarna som andas lite av detta.
Ja, men perfekt, då tar vi den.
Då tar vi den.
Låt oss vandra min kamrat mot ett rike utan stat, där vi lever för oss själva och varandra.
Det där var en sång eller ett stycke som kallas för Rafbygdens nationalhymn. Och för mig är det en okänd trakt, Rafbygden, men det låter ju i alla fall som ett lite mindre område.
Ja, men du tycker att det är någonting sånt där vi skulle kunna åstadkomma i de här fyra länen?
Ja.
Ja. Men namnfrågan, hörde du, är ju intressant också.
Ja, vi har ju hört det att det är inte självklart att ordet Norrland ska vara med i namnet.
Och varför inte, säger jag då?
Ja, det finns ju de som anser att man bör undvika det för att det är på något vis nerklassat, begreppet Norrland. Alltså söderifrån då, om man säger så har man liksom en felaktig uppfattning om Norrland som är negativ för oss.
Det där tycker inte jag stämmer faktiskt.
Nej, jag har inte stött på det så mycket heller. Men det är klart att jag har märkt att vistas man i Stockholmsområdet så är det ju inte bara det. Det är inte riktigt att man ser ner på Norrland. Däremot är jag inte säker på att man bryr sig om att det finns.
Nej, det kan du ha rätt i. Det kan du ha rätt i. Men alltså, som norrlänning tycker jag alltid att jag blir positivt bemött. Det står ju också för någonting att vara norrlänning.
Ja, det gör ju det. Ofta är det ju positivt att då är man liksom pålitlig och trygg.
Ja, jag känner mig som en riktig norrlänning för jag har bott i alla de här fyra länen plus att jag född i Gävleborgs län.
Ja, då vet du ju hur det är.
Ja, det gör jag. Men vad ska vi hitta på för namn då? Vi ska väl komma till någon slutsats här då.
Ja, alltså det man kan, om man nu ska undvika begreppet Norrland, då tycker jag ju kanske att man ska försöka hitta en identitet som kopplar en tydligare till resten av Sverige. Och då skulle man ju kunna kalla det för region norra Sverige till exempel. Då känns det ju lite tydligare att vi är en del av riket.
Mm. Norra Sverige, region norra Sverige. Och för länsstyrelsen blir det då norra Sveriges län, heter det då.
Ja, det blir ju så.
Ja, det stämmer ju lite grann med hur Västra Götaland heter, kan man
lite
säga.
Så. De har ju...
Ja, okej.
Men jag tror att det vore en poäng att försöka få med ordet Sverige i Norrlands namnet liksom, så att man ökar delaktigheten.
Vi suger på det lite, norra Sverige. Alltså Västernorrland, så heter du alltså från början, som jag sa inledningsvis.
Ja, men det är lite svårt att förstå alltså när det ligger på östra kanten av Sverige.
Det tycker jag också. Ja, det blir ju faktiskt både östra och västra. I alla fall. Ja, men Västernorrland är nog kört, det tror jag. Det tror inte de andra länen skulle acceptera heller faktiskt. Men jag vill inte lämna begreppet Norrland så där enkelt egentligen, för att om man nu tycker som jag då att det finns en positiv sida av ordet Norrland också. Så då säger ju många då, ja men det är ju inte Norrland, för Gävleborgs län är ju inte med i det här.
Nej,
men då säger jag att om du tittar på Jämtland så inkluderar ju det Härjedalen när det gäller länet. Så där har man ju faktiskt inte samma område för länet och landskapet. Och det har ju funkat jättebra. Det är väl ingen som har klagat på det.
Nej, i och för sig har jag inte haft så mycket att göra med de delarna, så att jag kan inte ha någon riktig åsikt om det.
Nej, men jämtarna brukar ju klaga över det mesta. Så, men det,
det har jag hört talas om,
ja. Så jag tycker inte det vore helt orimligt att de här fyra länen kallar sig för Norrland, och även om inte Gävleborgs län ingår. Det tycker jag skulle vara en möjlighet.
Ja, men jag känner nog lite grann för det där att försöka och öka liksom medvetandet om att vi faktiskt är med i Sverige.
Mm.
För att ibland känns det som att vi blir lite nonchalant bemötta, att vi viftas undan liksom lättvindigt, och det skulle öka vår tyngd. Det är delvis det är vi ute efter här, att öka tyngden i resonemangen med resten av Sverige. Och då kanske det inte är så dumt att vi hela tiden anger att vi är en del av Sverige.
Nej, just det. Botnia har ju blivit populärt i och med Botniabanan kom till här. Det finns ju många företag som heter något med Botnia. Och det är ju faktiskt hela den här kuststräckan är ju något med Botnia. Men det kanske inte jämtarna är med på.
Ja, det känns ju kanske lite främmande för dem.
Ja. Men då har vi kvar Norrland och norra Sverige. Och du sätter tonvikten på norra Sverige.
Jag kände lite på det där med Sverige Nord eller... övre Sverige, men det är lite för, då blir det lite övriga Sverige istället och det är inte bra.
Nej, just det. Nej, vi kanske ska bestämma oss för norra Sverige då, som huvudalternativ.
Ja, vi kör fram det.
Ja, okej. Vi säger så. Och en sista fråga, Per-Eddie, det är ju det här med var saker och ting ska lokaliseras någonstans. Glenn, han var ju inte beredd att säga någonting om det. Och det har jag full förståelse för. Man ska ju inte börja med att bråka.
Han vill ju skjuta det slagsmålet framför sig. Det är alldeles klart. Ja. Det förstår jag honom också.
Men du och jag kan väl spekulera?
Ja, det, vi kan väl i alla fall tänka oss att, att någon bit av de här förvaltningarna borde kunna hamna här.
Mm. Jag föreställer mig att länsstyrelseverksamheten, den har vi ju aldrig haft här. Och det vore ju ganska orimligt att man skulle börja etablera den i Övik.
Nej, det kan vi väl inte tro riktigt. Mm.
Det stod ju i tidningen, den här Jan-Åke Björklund som kan mycket om det här. Han föreslog att Härnösand skulle få vara den, den residensstaden så att säga. Sen är det ju också så med den verksamheten att den kommer att finnas i alla gamla län också. I Östersund och Luleå, för att alla, allt ligger inte på ett ställe när det gäller länsstyrelseverksamhet.
Men till exempel de här, man måste ju stuva om i myndigheterna och ja, man skulle ju kunna tänka sig att vi får en myndighet här. Om
det skulle man kunna tänka sig. Men vi har ju ingen övning eller träning på att ha statlig verksamhet egentligen. Det ligger vi efter. Jag ser nog det största möjligheten när det gäller den regionala verksamheten. Alltså regionens verksamhet. För det ska ju finnas en regionadministration. Jag såg att Västra Götaland, de har 55 000 anställda på regionen.
Och det var det värsta.
Ja, det är otroligt mycket människor. Alltså som, för det handlar ju om sjukvård och kollektivtrafik och allt sånt där. Och det mesta är naturligtvis personalen på sjukhusen. Då. Det kan man väl anta. Och i sjukvården ska jag säga.
Men vad är, alltså då är det till exempel planerings... verksamheter och sånt här som man kan distribuera ut.
Ja, kollektivtrafikmyndighet. Det finns ju många sådana verksamheter som ska placeras också. Som regionen styr då.
Ja.
Och det tror ju jag att Övik skulle kunna ha en möjlighet när det gäller att vara huvudort för regionen.
Mm.
Det kastar jag fram.
Det vore ju någonting. Ja. Mm. Sen så minns jag ju när vi skulle få till Arkenbygget. Då var det ju väldigt mycket fråga om att locka till sig statliga myndigheter i Örnsköldsvik.
Mm.
Och då kommer man ju fram till att det går liksom inte att, om man nu får någon som vill hit, att säga att ja, men om 2 år kan vi erbjuda lokaler också. Och så tar det ett par år att bygga lokaler. Mm. Det är ju ingen som ställer upp på det, utan ska man locka hit någon sån här verksamhet så tror jag det är väldigt viktigt att man har någonting färdigt.
Ja.
Och erbjuda.
Ja, kontor, det lär man ju kunna fixa.
Det finns ju, men samtidigt är det ju, om det nu ska vara en lite större verksamhet så...
Det ska vara samlat.
Så ska det vara samlat. Så att det finns ju säkerligen sådana möjligheter här. Och jag tycker det är viktigt att ha det där i tankarna. Att man måste kunna, om man ska erbjuda någonting sånt här, då ska man kunna skicka med att vi har lokalerna.
Mm. Och det ska naturligtvis ligga nära resecentrum.
Absolut, ja.
För det är ju det, nu har vi ju järnvägen här som binder samman hela området kan man ju säga.
Ja, men det låter ju som att det finns, där borde ju banan på något vis kunna stärka vår kandidatur.
Ja, jag tycker det. Men sen gäller det att ha plats för det här parlamentet också. I Västra Götaland har man 149 delegater i parlamentet. Och då måste vi ha en lokal för det här.
Kan det bli så många?
Ja, någonstans mellan 120 och 150 tror det bli i alla fall. Det kan man gissa.
Ja, det är klart. Vi har väl inga färdiga samlingslokaler för det som passar.
Nej, men man ska ju bygga kulturhus har man sagt.
Ja, vi får kanske lägga in det i lokalprogrammet där.
Ja, för man bygger ju inte en lokal bara för ett parlament som träffas några gånger om året.
I och för sig så har vi väl inte möjlighet att bygga ett stort kulturhus bara för ett ändamål heller.
Det måste vara flexibelt.
Det måste ju vara en multianvändning. Mm. Och det kan vi säkert åstadkomma om vi bara har det med oss från början.
Mm. Nu måste vi försöka sammanfatta här, Per-Eddie. Är vi med på den här lösningen?
Ja,
vad säger du?
Det tycker jag att vi ska
vara. Jag menar alltså fyrläns, att man slår ihop fyra län till.
Det tycker jag att vi ska vara. Ja. Och det är lättare att vara det nu när man har liksom satt sig in i att det här inte bara är en sjukhusfråga.
Nej, Just det.
Och det känns ju verkligen som att det är angeläget att om man nu tittar på till exempel våra olika önskemål om järnvägsprojekt. De är ju spridda från Sundsvallsområdet och söderut och sen har vi Norrbotniabanan. Och,
ja.
Så att man kan ju lätt förstå att ska vi driva de frågorna så är det mycket enklare om vi har under samma hatt.
Ja, självklart.
Så att det känns ju rätt.
Så vi sammanfattar med att vi ställer upp på den här lösningen.
Ja,
ja det tycker jag nog tycker också det. Vi har lärt oss ganska mycket nu,
ja,
du och jag.
Ja, det har vi.
Och vad gäller namnfrågan kommer vi fram till norra Sverige kanske är bästa lösningen.
Ja, det tycker vi.
Ja. Och så lokaliserar vi den här centrala administrationen för regionen till Övik då med parlamentet.
Jajamän.
Ja, vi säger så.
Ja, då är det bara nationalsången kvar egentligen.
Precis, och där hade du letat fram en lämplig...
Ja, alltså jag har ju... Vi har ju ett exempel som vi skulle kunna prata lite om. För att om man tittar i historien liksom, så finns det ju de som har skapat nya nationalhymner. Och jag tänker närmast på Mosebacke monarki som var väldigt populärt.
Ja, fantastiskt.
60-talet och 70-talet. Och de var ju väldigt uppfinningsrika och de skapade ju märkligt nog en republik som utsåg en kung och därmed också var en monarki. Det var väldigt fiffigt. De hade ju en nationalhymn och den var ju märklig på många sätt. De hade en tävling för att utse den bästa nationalhymnen.
Mm.
Och det bar sig ju inte bättre än att efter de här tre förslagen som i slutändan var i final presenterades så kunde man inte enas om vad som var bäst. Och kung Sune som han då hette, den som var vald. Han beslutade då att alla tre hade vunnit.
Mm.
Och följaktligen så framför man alltid alla tre förslagen samtidigt i den nationalhymn som de hade. Och det är ju tecken på gott samarbete kan man ju säga.
Ja,
det också.
Då skulle man kunna göra en hymn från alla de här fyra länen och så slå ihop det till en gemensam.
Ja, någonting sånt. Ja.
Ska vi lyssna på Mosebackes?
Vi kan ju köra det här goda exemplet då.
Ja, och efter det så kommer novelläsning och evenemangstips också. Men vi avslutar med detta.
Ja, tack för idag.
Tack för idag. Hej då!
Hej då!